Kapitel 13. Grävlingen lugnad. Snart nog dränktes Sarines skratt, om han nu hade hört rätt, av samma larm som Perrin mindes från Camlin och Carhain. Ljuden var annorlunda här, långsammare och med annan tonhöjd, men det var samma ljud. Stövelsulor, hjul och hästskor mot grova, ojämna gatstenar. Gnällande hjulaxlar på kärror och vagnar. Musik och sång och skratt från krogar och värdshus. Röster, ett surr av röster, som om han hade stuckit huvudet i en jättelik bikupa. En stor stad som levde sitt eget liv. Från en tvärgata hörde han klangen från en slägga mot ett städ, och han skruvade på sig utan att vara medveten om det. Han saknade känslan av att hålla i slägga och tång, saknade åsynen av de yrande gnistorna när han formade den vitglödgade metallen med sina slag. Ljudet från smedjan tonade ut bakom dem, doldes under skramlet från vagnar och kärror, pladdret från butiksägare och folket på gatan. Under alla lukter som hade med människor och hästar att göra, under dofterna av bröd bak och matlagning och hundra andra aromer som hörde just städer till. Under allt detta låg lukten av kärret och det salta vattnet. Första gången de kom fram till en bro inne i staden blev han förvånad. Det var ett lågt stenvalv som spände över en vattenväg, inte mer än 30 steg bred. Men efter att ha passerat tre stycken nästan likadana begrep han att Ilien genomkorsades av lika många kanaler som gator och att varorna forslades lika mycket på lastpråmar som på tunga vagnar. Bärstolar slingrade sig fram genom gatuvimlet och då passerade någon adelsman eller välbärgad köpman i en lackerad droska med ättens eller husets vapen målat på dörrarna. Många av männen hade besynliga skägg som lämnade överläppen bar, medan kvinnorna tycktes ha en förkärlek för vidbrättade hattar och sjalar som de bar virade om halsen. De korsade ett vidsträckt torg. Det var flera hudar stort och kringgärdat av stora vita marmorkolonner, minst 15 manslängder i höjd och 2 famnar tjocka. De bar inte upp någonting, men på toppen av var och en vilade en krans av olivkvistar utmejslade i sten. I varsin ände av torget stod 2 jättelika vita palats. Byggnaderna tycktes bestå av idel kolonnader, luftiga balkonger, torn och purpurröda tak. Vid första ögonkastet såg de ut att vara exakta avbilder av varandra, men sen insåg Perrin att det ena var en liten aning mindre på alla ledder. Tornen var kanske ett par 3 fot kortare än på den större byggnaden. Kungens palats, sa Sarine mot hans rygg. Och stora rådsallen. Det sägs att Eliens första kung sa att de 9 råd fick ha vilket palats de ville, så länge de inte försökte bygga ett som var större än hans. Så rådet kopierade kungens palats exakt, men gjorde det 2 fot mindre på alla håll. Så har det varit i Elien ända sedan dess. Kungen och de 9 råd ligger i ständig tvekamp, och de församlade träter med båda 2. Medan de strider sinsemellan lever folk ungefär som de vill, utan att någon lägger sig särskilt mycket i deras angelägenheter. Inget dåligt liv om man nu är tvungen att hålla sig i en enda stad. En annan sak som nog kan intressera dig, smed, är att detta är Tamas stora torg där jag svor hornsökar eden. Vem vet, så småningom kanske jag kan lära dig så mycket att folk inte längre märker halmen du har i håret. Perrin lyckades hålla tand för tunga och föresatte sig att inte stirra så storökt omkring sig i fortsättningen. Här verkade ingen tycka att Loyal var speciellt märkvärdig. En del människor tittade intresserat på honom och några småbarn kutade efter dem ett tag. Men Ogier var tydligen inte okända i Ilien. Inte heller verkade någon ta notis om vare sig hettan eller fukten. För en gångs skull tycktes Lael inte vara särskilt belåten med att slippa väcka uppståndelse. Hans långa ögonbryn hängde mot kinderna och öronen slokade. Det berodde kanske på luften, tänkte Perrin. Hans egen skjorta låg klistrad mot kroppen av en blandning av svett och fukt från luften. Är du rädd att stöta på andra ogier här, Lael? Frågade han. Han kände hur Sarine rörde sig bakom hans rygg och förbannade sin ostyriga tunga. Han tänkte låta henne få veta ännu mindre än Moraine ville avslöja. På så vis skulle hon kanske bli uttråkad och lämna dem. Om Moraine låter henne lämna oss nu, bränner mig. Jag vill inte ha någon fördömd falk på axeln. Så må hon vara hur söt som helst. Lael nickade. Våra stenbyggare kommer hit ibland. Han hade sänkt rösten till en viskning, låg för att komma från vem som helst, för att inte tala om en ogier. Till och med Perrin kunde bara nätt och jämnt höra vad han sa. Från Städding Shangtai, menar jag. Det var byggare från vår städding som byggde delar av viljen. De församlades palats, den stora rådshallen, en del annat. Och de skickar alltid bud efter oss när någonting behöver repareras. Perrin, om det finns några ogier här kommer de att ta med mig hem till städdingen. Jag borde ha tänkt på det tidigare. Jag blir illa till mods av den här platsen. Det ryckte nervöst i hans öron. Perrin red närmare och sträckte sig upp för att klappa Lael på axeln. Han fick sträcka sig högt, långt över sitt eget huvud och valde noga sina ord, medveten om Sarine som satt bakom honom. Lael, jag tror inte att Moraine skulle låta dem ta dig med sig. Du har varit med oss så länge nu och det verkar som om hon vill ha dig med. Hon låter dem säkert inte ta dig med, Lael. Varför inte, undrade han plötsligt. Mig har hon kvar för att jag kan vara viktig för Rand och kanske för att hon inte vill att jag ska berätta för någon vad jag vet. Kanske är det därför hon vill ha med Lael också. Nej, det är klart. Det gör hon nog inte, sa Lael. Hans röst var lite kraftfullare nu och öronen började peka uppåt igen. Jag kan ju faktiskt komma till stor nytta. Hon kanske vill färdas genom vägarna igen och då måste jag vara med. Sarine skruvade sig bakom Perrins rygg. Han skakade på huvudet och försökte fånga Loyals blick, men Ogien såg inte åt hans håll. Det verkade som om han just begripit vad han egentligen hade sagt. För nu började örontofsarna sloka igen. Jag hoppas att det inte är därför, Perrin. Ogien såg ut över staden omkring dem. Öronen hängde lika dystert som någonsin. Jag tycker inte om den här platsen, Perrin. Moraine red närmare Lärn. Hon talade lågmält med väktaren, men Perrin lyckades uppfatta hennes ord. Det är någonting som är fel i den här staden. Väktaren nickade. Perrin kände en ilning mellan skuldrorna. Aesedens röst hade varit allvarsam. Först Lael och nu hon. Vad är det som jag inte ser? Solens heta strålar strömmade ner över de glittrande tegeltaken och kastades tillbaka av de ljusa stenväggarna. Byggnaderna såg ut att vara svala inuti. Husen var rena och ljusa och människorna stod dem inte långt efter i sina färggranna kläder. Människorna, ja. Till en början såg han ingenting ovanligt. Det var män och kvinnor som ägnade sig åt sina olika sysslor i stadig takt, men långsammare än vad han var van vid längre norrut. Sävligheten berodde förmodligen på värmen och den gassande solen, tänkte Perrin. Sen fick han syn på en bagarpojke som gick gatan fram med ett stort fat med nybakade brödlimpor balanserat på huvudet. Pojkens ögon var fulla av vrede, kanske rent av hat. Framför ett litet väveri stod en kvinna som såg ut att vilja bita mannen som visade henne sina färggranna tygrullar. En jonglör som stod i ett gathörn skar tänder och såg med hat i blicken på människorna som kastade pengar i hans mössa. Alla såg inte ut så, men åtminstone en femtedel av dem han såg utstrålade vrede och hat. De verkade inte ens vara medvetna om det själva. Vad är det? Frågade Sarina. Varför spänner du dig så? Det känns som att hålla om ett klippblock. Det är någonting som är fel, sa han. Jag vet inte vad det är ännu, men någonting är fel. Lael nickade dystert och muttrade någonting om att tvingas återvända till städningen. De red vidare, över den ena bron efter den andra och började närma sig andra sidan av staden. Allt eftersom de red ändrades husens utseende. Nu var de ljusa byggstenarna ofta grövre, opolerade. Tornen och palatsen försvann för att ersättas av värdshus och lagerbyggnader. Många av männen som de passerade och en del av kvinnorna gick med krumma, rullande steg. Allihop var barfota, något som Perrin förknippade med sjömän. Lukten av kära och hamprep låg tung i luften, tillsammans med doften av trä, nyhugget såväl som torkat. Överallt sammans låg lukten av sur gyttja. Lukten från kanalerna hade också förändrats och fick Perrin att rynka på näsan. Pottor, tänkte han. Pottor och gamla avträden. Han blev nästan illamående. Blommornas bro, sa Lärn, när de korsade ännu en låg bro. Han drog ljudligt in luften genom näsan. Och nu befinner vi oss i parfymerade staden. Iljenborna är ett poetiskt släkte. Sarine kvävde ett skratt mot Perrins rygg. Det verkade som om det långsamma tempot i Iljen hade gjort väktaren otålig. För nu ledde han dem snabbt längs gatorna till ett värdshus. Det var ett hus i två våningar byggt av grova grönådrade stenar. På taket låg ljusgröna tegelpannor. Kvällen började närma sig och allt eftersom solen sjönk mot horisonten blev det skarpa ljuset mjukare. Hettan mildrades också något, men inte så mycket. Framför värdshuset satt några pojkar på varsitt stigblock och när Perrin och hans följeslagare kom sprang de upp för att ta hand om hästarna. En svarthårig grabb i 10-årsåldern frågade Lael om han var en ogier. Lael svarade att det stämde och pojken sa "Det var väl just vad jag trodde det", med en självbelåten nick. Han ledde bort Lael's stora häst medan han bollade med kopparslanten som han fått av ogen. Perrin följde inte genast efter de andra in på värdshuset utan stod en stund och tittade undrande på skylten över dörren. På den fanns bilden av en svart och vitrandig grävling som dansade med en man som höll i något som verkade vara en spade av silver. Grävlingen lugnad, stod det på skylten. Det måste vara någon saga som jag aldrig har hört. Golvet i skänkrummet var täckt med sågspån och tobaksröken låg tjock i luften. Därtill kom lukten av vin, av någon fisk som anrättades i köket och av en tung, blomdoftande parfym. Rummet var högt i tak och kröntes av väl synliga takbjälkar, grovt uthuggna och mörka av ålder. Det var ännu tidigt på kvällen och inte mer än en fjärdedel av bänkarna och pallarna i rummet var upptagna. Gästerna var män i enkla arbetskläder, rockar och västar. Några av dem hade nakna fötter, förmodligen sjömän. Allesammans satt hopträngda kring ett bord där en söt flicka med mörka ögon sjöng till ackompanjemang av en 12-strängad knäluta. Det var hon som var upphov till parfymdoften. Medan hon sjöng dansade hon på bordet och gjorde svängande rörelser med kjolen. Hennes löst sittande vita blus hade en synnerligen djup urringning. Perrin kände igen melodin, min dansande tös, men orden som flickan sjöng var inte de som han kände till. En flicka från Lugard kom till stan för att se vad hon skulle få se. Med en blinkning här och ett leende där hon snärjde en pojke eller tre. som en vidja smal med en hy så vit. Hon fick se en sjökapten, en kapten. Med en mjuk liten suck, med ett glatt litet skratt, blev hon än en gång alen, så alen. Hon började på en ny vers. När Perrin begrep vad det egentligen var hon sjöng om blev han alldeles het i ansiktet. Efter att han sett Tuathan flickor dansa hade han inte trott att någonting skulle kunna göra honom generad. Men deras dans hade ändå bara antytt vissa saker. Den här flickan sa de rätt ut. Serene nickade i takt till musiken och log. Hennes flin blev ännu bredare när hon vände blicken mot Perrin. Inte trodde jag att en kar i din ålder fortfarande kunde rodna, bompojke. Han blängde surt på henne och lyckades nätt och jämt låta bli att säga någonting som säkert bara skulle låta dumt. Den här fördömda kvinnan får mig att göra saker innan jag hinner tänka. Ljus, hon tror säkert att jag aldrig ens har kysst en flicka. Han försökte stänga sina öron för flickans sång. Om han inte kunde sluta rodna skulle Serene säkert komma med ännu fler spydiga kommentarer. Värdinnan, en storvuxen fyllig dam som luktade starkt av tvål och hade håret uppsatt i en bulle i nacken, hade sett bestört ut när de kom in. Men hon undertryckte snabbt sin förvåning och skyndade fram till Moraine. Fru Marie, sa hon, inte trodde jag att jag skulle få se er här idag. Hon tvekade och mönstrade hastigt Perrin och Serene. Sen kastade hon en blick på Loyal, men inte så forskande som när hon såg på dem. Hon lyste faktiskt upp vid åsynen av Ogen, men hennes verkliga uppmärksamhet var helt riktad mot fru Marie. Hon sänkte rösten. Har inte mina duvor kommit fram som de ska? Län godtog hon tydligen som en del av Moraine. Det har de säkert, Njeda, sa Moraine. Jag har varit på resa, men jag är övertygad om att Erdin har antecknat allting som du har rapporterat. Hon såg på den dansande flickan utan något uppenbart missnöje, men gav inte uttryck för några andra känslor heller. Sist jag var på grävlingen var det betydligt mer stillsamt här. Jo, vars fru Marie, nog var det så. Men det verkar som om bråkmakarna inte har hämtat sig ordentligt efter vintern. Jag har inte haft ett enda slagsmål här på grävlingen på 10 år. Inte förrän mot slutet av vintern vi hade nu senast. Hon nickade mot en man som stod i närheten av sångerskan. En karl som var ännu större än Perrin. Istället för att sitta bland de andra stod han lutad mot väggen och stampade takten med armarna i kors framför bröstet. Till och med Billy har haft svårt att hålla dem på mattan, så jag anställde flickan här för att mana bort alla ilskna tankar ur deras huvuden. Hon är från Altera. Njeda la huvudet på sned och lyssnade en stund på sången. Fin röst har hon, men jag sjöng den allt bättre. Jo då, och dansade bättre med när jag var i hennes ålder. Perrin gapade stort vid tanken på att denna jättelika kvinna skulle göra krumsprång på ett bord och därtill sjunga denna sång. En rad letade sig in till hans medvetande. Särken har jag tagit av. Till Serene gav honom en hård stöt i sidan. Han grymtade till. Njeda tittade åt hans håll. Jag kan röra till lite honung och svavel åt dig, pojk, för halsen din. Inte vill du dra på dig en förkylning innan det blir varmt igen. Inte med en så söt flicka som du har där. Moraines blick sa att han störde hennes förehavanden. Det var besynnerligt att ni haft bekymmer med slagsmål, sa hon. Jag minns mycket tydligt hur din systerson tar hand om bråkmakare. Har det hänt någonting som gjort folk mer lättretliga? Njeda funderade en liten stund. Kanske. Det är då svårt att säga. De unga ädlingarna har ju alltid kommit hit till hamnkvarteren för att slå runt och jaga fruntimmer och sånt som inte skulle gå för sig där luften är friskare. Kanske kommer de oftare nu sedan vinterkylan satte in. Kanske. Och nog har folk börjat fräsa och snäsa mer åt varandra också. Men det har varit en hård vinter och sånt gör både män och kvinnor mer ilskna än vanligt. Allt detta regn och så kallt sedan. Två gånger var det is i handfatet när jag vaknade på morgonen. Förra vintern var värre ändå, det är sant. Men det var också en vinter på 1000. Det är nästan så jag börjar tro på handelsmännens sagor om fruset vatten som trillar ner från himlen. Hon fnittrade till, som för att visa hur lite hon trodde på sånt prat. Det var undligt att höra ett sånt ljud från en kvinna i hennes storlek. Perrin skakade på huvudet. Hon tror inte på snö. Men om hon tyckte att det här vädret var kyligt kunde han tro henne om vad som helst. Moraine böjde tankfullt på huvudet och ansiktet doldes i den djupa kåpan. Flickan på bordet började på en ny vers och Perrin kom på sig själv med att lyssna trots sina föresatser att låta bli. Han hade aldrig hört talas om någon kvinna som gjorde någonting som kom ens i närheten av det som flickan sjöng om, men det lät onekligen intressant. Serene märkte att han lyssnade så han försökte att inte låtsas om det. Vad har hänt som skiljer sig från det vanliga i Ilien den sista tiden, sa Moraine till slut. Jag antar att man skulle kunna kalla det konstigt att först Brand blev invald i de nios råd, sa Nieda. Ödet stinger mig, men jag kan inte minnas att jag någonsin hört hans namn före vintern. Han kom hit till staden. Ryktet säger att han kommer från någon plats i närheten av gränsen mot Morandi. Och han blev invald på en vecka. Det sägs att han är en bra karl och starkast av de nio. De följer honom allihop, fast han är okänd och senast invald. Men ibland drömmer jag konstiga saker om honom. Moraine hade öppnat munnen för att säga att hon hade menat sånt som hänt de senaste dagarna, trodde Perrin. Men hon tvekade och sa istället, vad drömmer du då, Nieda? Åh, dumheter, fru Marie. Bara dumheter. Vill ni verkligen veta? Det är först Brand. På en undlig plats med gångbroar som hänger i tomma luften. De är så virriga de där drömmarna, men de kommer tillbaka nära på varenda natt. Har ni någonsin hört på maken? Dumheter så stinger mig i ödet. Och konstigt ändå, för Billy säger att han drömmer likadant. Men han har väl hört mig berätta om mina drömmar och sen tagit efter mig. Billy är väl inte så fasligt klipsk alla gånger, är jag rädd. Där gör du honom kanske en orättvisa, sa Moraine tyst. Perrin stirrade på hennes mörka huva. Hon hade låtit omskakat. Till och med mer än när hon hade trott att en ny falsk drake hade trätt fram i gelden. Han kände ingen lukt av rädsla, men någonting hade skrämt Moraine. Det var mycket mer fasansfullt än att tänka sig henne arg. Han kunde föreställa sig henne arg, men han kunde inte ens tänka tanken att hon kunde vara rädd. Så jag pratar, sa Nieda och klappade sig på hårbullen i nacken. Som om mina fåniga drömmar skulle vara intressanta. Hon fnittrade till igen, men bara helt kort. Detta var trots allt inte lika dumt som att tro på snö. Ni låter trött, fru Marie. Jag ska visa er till era rum och sen ska ni få varsin rejäl portion nyfångad rödranda. Rödranda? Det måste vara en fisk, tänkte Perrin. Han kände lukten av fisk från köket. Rum, sa Moraine. Ja, vi behöver rum. Maten kan vänta. Skepp, Nieda. Vad går det för skepp till Cheer? Tidigt imorgon bitti. Ikväll har jag saker att uträtta. Län sneglade på henne med nästan bekymrad min. Till Cheer, fru Marie. Nieda skrattade. Inte går det några skepp till Cheer. Det är en månad sedan de nios råd förbjöd all trafik till Cheer. Och inte kommer det några skepp från Cheer hit heller. Även om jag inte tror att havsfolket bryr sig mycket om förbudet. Men det ligger inte några av deras fartyg i hamnen heller. Det är allt bra underligt. Att de nio bestämde någonting sådant, menar jag. Och att kungen inte sagt någonting om det. Han som brukar ge hals så fort de tar minsta steg utan hans ledning. Eller kanske är det inte så konstigt egentligen. Det pratas så mycket om krig, Mertier. Men båtkararna och vagnförarna som kör med leveranser till herren, de säger att soldaterna har blicken riktad norrut, mot Morandi. Skuggans vägar är invecklade, sa Moraine med spänd röst. Vi får göra vad vi måste. Rummen nere. Och sen tar vi den där måltiden. Perrins rum var bekvämare än han hade väntat sig med tanke på hur resten av grävlingen såg ut. Sängen var bred och madrassen mjuk. Dörren var gjord av vinklade spjälor och när han öppnade fönstret genomkorsades rummet av en bris som bar med sig hamnens olika lukter. Något av kanalernas också, men det var åtminstone svalare nu. Han hängde manteln på en krok tillsammans med yxan och pilkogret. Bågen ställde han i ett hörn. Allt annat lät han vara kvar i sadelväskorna och filtrullen. Natten skulle kanske inte erbjuda så mycket vila. Om Moraine hade låtit skrämd förut så var det inget mot när hon sa att hon hade någonting som måste göras ikväll. För ett ögonblick hade lukten av rädsla strömmat ut från henne. Lika stark som från en kvinna som just talat om att hon ämnade stoppa handen i ett bålgetingbo och krossa insekterna med bara fingrarna. Vad i ljusets namn är det hon tänker göra? Om Moraine är rädd borde jag vara skräckslagen. Men det var han inte, insåg han nu. Inte skräckslagen, inte ens rädd. Han kände sig upphetsad. Redo för att någonting skulle hända. Nästan ivrig, målmedveten. Han kände igen känslorna. Det var så vargarna kände strax innan de gick till anfall. Bränner mig, jag skulle hellre vara rädd. Frånsett Loyal var han den första som kom ner till skänkrummet. Njeda hade ställt i ordning ett stort bord åt dem med riktiga stolar istället för bänkar. Hon hade till och med fått fram en stol som var stor nog att passa Loyal. I andra änden av rummet sjöng nu flickan om en rik köpman som på ett högst märkligt vis hade förlorat sitt hästspann och istället bestämt sig för att dra vagnen själv. Männen som satt runt omkring vrålade av skratt. Genom fönstren såg han att mörkret börjat sänka sig snabbare än han hade väntat sig. Det fanns en lukt av annalkande regn i luften. Det finns ett rum för Ogier här på värdshuset, sa Loyal när Perrin satte sig vid bordet. Det verkar som om alla värdshus i Ilien har ett, i hopp om att kunna locka fler gäster när stenbyggarna kommer. Njeda säger att det ger tur att ha en Ogier under taket. Men jag kan inte tro att det kommer många hit ändå. Stenbyggarna håller alltid ihop när de beger sig utanför städningen för att arbeta. Människorna är så brådstörtade och de äldste är alltid rädda att någon ska fatta humör och göra någonting oöverlagt. Han sneglade bort mot kararna som satt runt sångerskan, som om han mycket väl kunde tro dem om något sånt. Hans öron hade börjat sloka igen. Den rike köpmannen höll nu på att förlora även vagnen till publikens stora nöje. Har du fått veta om det finns några ogier från städning Shangtai i Ilien? De har varit här, men Jeda säger att de gav sig av i vintras. De hade inte avslutat sitt arbete, säger hon. Jag begriper det inte. Stenbyggarna skulle aldrig lämna ett arbete oavslutat, om det inte var för att betalningen uteblev. Och enligt Jeda var det inte så. En morgon var de bara borta. Någon hade visst sett dem vandra iväg längs Maredovägen under natten. Perrin, jag tycker inte om den här staden. Jag vet inte vad det är, men den gör mig ängslig. Ogier är känsliga för en del saker, sa Moraine. Hennes ansikte var fortfarande dolt, men Njeda hade tydligen skickat någon att köpa en lättare mantel i mörkblått linne. Lukten av rädsla var borta. Men hennes röst lät spänd. Län drog ut stolen åt henne. Han hade en bekymrad blick i ögonen. Serena kom ner sist i sällskapet. Hon drog fingrarna genom sitt nytvättade hår. Örtdoften kändes starkare än förut. Hon stirrade på fatet som Njede hade ställt på bordet och muttrade lågt: "Jag avskyr fisk." Den kraftiga kvinnan hade kört fram maten på en liten vagn med flera hyllor. Den var dammig på sina ställen, som om den hade blivit framletad i all hast för att hedra Moraine. Faten var av fint havsfolksporslin, om än lite naggade i kanten. Moraine spände blicken i Serena. "Ät," sa hon. "Kom ihåg att varje måltid kan vara din sista. Du har valt att resa med oss, så ikväll äter du fisk. Imorgon är du kanske död istället." Fiskarna var nästan runda med röda ränder. Perrin kände inte igen dem, men de luktade gott. Han tog serveringsgaffeln och lyfte över två stycken till sin tallrik, stoppade en bit i munnen och log mot Serena. Det smakade gott också. En lätt kryddad smak. "Ät nu din äckliga fisk, Falk," tänkte han. Det såg ut som om Serena ville bita honom. "Ska jag säga åt flickan att sluta sjunga, fru Marie?" frågade Njeda. Nu satte hon fram skålar med ärtor och någon stel gul röra på bordet, så att ni får äta i lugn och ro. Moraine satt och stirrade ner i tallriken. Det verkade inte som om hon hade hört. Län lyssnade lite på sången. Nu hade köpmannen i tur och ordning blivit av med sin vagn, sin mantel, sina stövlar, sitt guld och resten av kläderna och var som bäst i färd med att brottas med en gris för att försöka komma över dess middag. Han skakade på huvudet. "Hon stör oss inte." En kort stund såg han ut att vara nära ett leende. Men så såg han på Moraine och den bekymrade blicken återkom. "Vad är det som är fel?" sa Serena. Fisken hade hon inte rört. "Jag vet att någonting är fel. Jag har inte sett dig ge uttryck för så mycket känslor sedan jag träffade er." "Inga frågor," sa Moraine vast. "Du får veta vad jag talar om för dig, inte mer." "Och vad tänker du tala om för mig?" Aisedén log. "Att du ska äta upp din fisk." Efter detta fortsatte måltiden under tystnad, frånsett flickans sång från andra änden av rummet. En av sångerna handlade om en rik man vars hustru och döttrar gång efter annan gjorde honom till åtlöje, utan att mannen för den skull blev mindre uppblåst. En annan var om en ung kvinna som bestämt sig för att gå på promenad utan kläder. Och ännu en handlade om en smed som skodde sig själv istället för hästen. Åt den sista skrattade Serena så att hon höll på att storkna. Hon blev så upprymd att hon utan att tänka på det tog en tugga av fisken och grinade som om hon hade fått munnen full med gyttja. "Jag tänker inte skratta åt henne," tänkte Perrin. "Hur dum hon än ser ut. Jag ska visa henne vad gott uppförande är." "Det smakar bra, inte sant?" sa han. Serena blängde surt på honom och Moraine gav honom en irriterad blick för att han hade stört hennes tankar. Det blev inte mer prat efter det. Njeda hade dukat av och börjat sätta fram en rad olika ostar på bordet när en otäck stank fick Perrins nackhår att resa sig. Det var en lukt av någonting som inte borde få finnas och han hade känt den två gånger förut. Han såg sig olustigt om i rummet. Flickan sjöng fortfarande för sin klunga med åhörare. Några män var på väg in från ytterdörren. Billy stod kvar lutad mot väggen och trampade i takt med tonerna från lutan. Njeda klappade sin hårknut, svepte hastigt med blicken över rummet och började rulla undan den lilla vagnen. Perrin tittade på sina följeslagare. Inte helt oväntat hade Loyal dragit fram en bok ur fickan och verkade nu ha glömt både tid och rum. Serena, som satt och rullade ihop en bit vit ost till en kula, sneglade först på Perrin, sedan Moraine och så på honom igen men försökte att inte låtsas om det. Egentligen var det dock Lärn och Moraine som Perrin var intresserad av. De kunde känna om en myrdrail, en trollock eller något annat av skuggans yngel befann sig närmare än 100 steg eller så. Men Eichedén stirrade bara frånvarande på bordsskivan framför sig. Väktaren var i färd med att skära en bit gul ost, allt medan han betraktade henne. Och ändå fanns denna lukt av någonting ont, någonting fel, likadant som i Jarra och Remen. Men den här gången försvann den inte. Det kändes som om den kom från någonting innanför skänkrummets väggar. Han studerade rummet en gång till. Billy vid väggen, några män på väg genom rummet, flickan på bordet, alla de skrattande männen runt henne. Män på väg genom rummet. Han tittade undrande på dem. 6 män med alldagliga ansikten som var på väg mot bordet där han satt. Mycket alldagliga ansikten. Han hade just återvänt blicken mot kararna som satt och lyssnade på den sjungande flickan när han insåg att den onda stanken kom från de 6 männen. Men ens hade de dolkar i händerna som om de förstått att han hade sett dem. De har knivar, vrålade han och kastade ostfatet på dem. Ett fullständigt tumult bröt ut i skänkrummet. Kara ropade, sångerskan skrek. Nieda ropade på Billy. Allting hände på en gång. Lance sprang upp, ett eldklot sköt ut från Moraines utsträckta hand. Loyal tog sin stol och lyfte den som en klubba. Serene gled åt sidan med en svordom. Hon hade också en kniv i handen. Men Perrin var alltför upptagen själv för att märka vad de andra hade för sig. Alla 6 männen verkade ha blicken riktad mot just honom och yxan hängde på en krok uppe i hans rum. Han grep tag i en stol, slet loss ett av de tjocka benen som fortsatte upp i ryggstödet, vräkte resten av stolen mot männen och började värja sig med den långa påk han fått. De försökte komma åt honom med sina nakna klingor, som om Län och de andra bara var hinder i vägen. Det enda han förmådde göra i virvaret var att slå undan knivbladen så att de inte nådde honom. Och de vildare av hans slag hotade Län, Loyal och Serene lika mycket som någon av de 6 angriparna. Ur ögonvrån såg han Moraine stå och betrakta alltsammans med vanmäktig blick. Allt var en sån röra att hon inte kunde göra någonting utan att både vän och fiende riskerade att drabbas. Ingen av knivmännen ägnade henne så mycket som en blick. Hon befann sig inte mellan dem och Perrin. Han träffade en av de alldagliga männen i huvudet med ett hårt slag som fick skallbenet att krasa. Och så stod han där plötsligt flämtande och insåg att alla motståndarna hade fallit. Det kändes som om striden hade varit i minst en kvart. Men så såg Perrin hur Billy stannade upp och stirrade på de 6 döda männen på golvet. Billys stora nävar grep ganglöst i luften. Striden hade tagit slut innan han ens hunnit fram. Läns min var ännu bistrare än vanligt. Han började leta igenom de döda männens kläder, grundligt, men med en brådska som vittnade om avsmak. Loyal stod fortfarande med stolen i högsta hugg. Han ryckte till och satte generat ner den. Moraine tittade stint på Perrin. Det gjorde även Serena, som just drog sin kniv ur bröstet på en av angriparna. Stanken av ondska var borta, som om den hade dött tillsammans med dem. Grå män, sa Eichedén mjukt, och det var dig de var ute efter. Grå män? Nieda skrattade högt och nervöst. Men fru Marie, härnäst säger ni väl att ni tror på vättar och spöken och gripare karar och att mörkerfar själv är ute och rider i vilda jakten med sina svarta hundar. Några av gästerna som hade lyssnat på sångerskan skrattade också. Men de betraktade Moraine med samma olust som när de tittade på de döda männen. Också sångerskan stirrade på Moraine med uppspärrade ögon. Perrin kom ihåg eldbollen som Moraine hade slungat innan allt hade blivit för gyttrigt. En av de grå männen såg svedd ut och utsöndrade en otäckt sötaktig brändlukt. Moraine vände sig från Perrin till den kraftiga kvinnan. En man kan vandra i skuggan, sa Eichedén lugnt, utan att vara ett skuggans yngel.
Och mörkvänner, menar ni?
Njeda satte händerna mot de generöst tilltagna höfterna och blickade bistet ner på liken. Lärn hade avslutat sitt sökande. Han såg på Moraine och skakade på huvudet, som om han egentligen inte hade väntat sig att finna någonting. Förmodligen är de bara tjuvar, fortsatte Njeda. Fast jag må säga att jag aldrig hört talas om tjuvar som varit fräcka nog att spatsera rakt in på ett värdshus. Och så länge jag haft grävlingen är det inte en endast en som blivit dödad här. Billy, få undan de här. Släng dem i kanalen och hämta nytt sågspån till golvet och ta bakvägen för allt i världen. Jag vill inte att statsvakterna ska sticka in sina långa näsor på grävlingen.
Billy nickade. Han verkade ivrig att få göra någon nytta efter att ha misslyckats med att hjälpa till förut.
Han tog en av de döda männen i livremmen, så en till i andra handen och bar iväg med dem åt köket till.
Eichedén, sa den mörkögda sångerskan. Jag hoppas att jag inte stötte er med mina tarvliga sånger.
Hon höll händerna över den blottade delen av barmen, vilket var det mesta av den.
Jag kan sjunga annat om ni vill.
Sjung vad helst du önskar, flicka, sa Moraine. Vita tornet är inte riktigt så isolerat från omvärlden som du tycks tro. Och jag har hört grövre sånger än någonting du skulle sjunga. Det syntes dock att hon inte var särskilt nöjd med att hela skänkrummet visste att hon var en Eichedén. Hon kastade en blick mot Lärn, drog linnemanteln runt sig och gick mot dörren. Väktaren skyndade sig att genskjuta henne. De stod vid dörren och talade lågmält med varandra. Men Perrin uppfattade orden lika tydligt som om de hade viskat i hans öra.
Tänker du gå utan mig, sa Lärn.
Jag svor att hålla dig vid liv när jag band mig till dig, Moraine.
Du har alltid vetat att det finns faror som du inte är rustad att möta, min Gaydin. Jag måste gå ensam.
Moraine, hon avbröt honom.
Hör vad jag har att säga, Lärn. Om jag misslyckas i mitt uppsåt kommer du att känna det. Och då kommer du att vara tvingad att återvända till Vita tornet. Det skulle jag inte ändra på ens om tiden hade räckt till för det. Jag tänker inte låta dig dö i något fåfängt försök att hämnas mig. Ta Perrin med dig. Skuggan har just visat mig hur viktig hans roll i väven är, även om jag inte vet på vilket sätt. Rand är Taveren, med en sån styrka att jag har förbisett vad det måste betyda att det fanns två till i hans närhet. Om den närmeligen tronande har Perrin och Matt kan hon kanske fortfarande påverka händelsernas utveckling. Det måste hon, nu när Rand är på fri fot. Tala om för henne vad som har hänt, min Gaydin.
Du låter som om du redan var död, sa Lärn barskt.
Ingen vet hur hjulet vänder sig, och skuggan sveper världen i mörker. Lyssna till mina ord, Lärn, och lyd dem så som du svurit att göra.
Och därmed lämnade hon rummet.